Det är tisdag, det är 17 dagar gångna i april 2012 och det är dags för Tommy Podsemski, så här ser jag ut, och Jesper Söderlund, så där ser han ut, att presentera slashat avsnitt 161, tror jag. Var det rätt nu?
Ja, vi upprepar det lite här innan vi startar inspelningen, men just så, 161, stämmer bra.
Då. Och som det är vanligt, ni kommer få en fullsmockad show med diverse tekniknyheter från veckan som har gått. Vi kan ju inte gärna sia in i framtiden, men vi kan nämligen se vad som har hänt under veckan och sen liksom digesta det och tugga det och sen svälja det tillsammans med er, våra älskade och underbara lyssnare. Innan vi går in på allt som heter show så ska vi påminna, så jag inte glömmer av det Jesper, om retrospelsmässan.se för er som vill ha lite extra information. Det är den 28, det är lördagen då, i april 2012, som de har sin mässa om retrospel, goes without saying kanske, och där finns vi på plats och spelar lite Mario och myser med er lyssnare, men framförallt så kommer vi gå till restaurang Sorrento som ligger ett stenkast därifrån för att då sen mysa upp varandra i brygga och dricka lite öl, dricka lite vin, kanske en drink, kanske en shot, kanske, jag vet inte vad ni dricker, ni får ett glas juice
och framförallt nörda loss.
Exakt i mun då. Primera som han har med sig en nörd liten pryl man vill visa. Det tycker vi är roligt. Men annars bara kom och häng liksom. Det är inte speciellt pretentiöst på något sätt. Vi sitter där oavsett ifall det kommer någon eller inte från 15.00. Vi sitter nere i källaren. Så att när det kommer in va, så går hela baren igenom och så ner till höger, ner för en trappa. Då sitter ett nördigt gäng där nere och donar. Jag kommer, Jeppe kommer, Kotten kommer, Magnus kommer, Kung Tryggve som har varit med lite här och var, han kommer också. Och även Patrik Risk, tror jag. Är också en slashat favorit i eftersnacket i alla fall. Sitter där och dricker öl. Så kom med oss och mys tillsammans med oss den 28. Det är på lördag, kan man säga, nästa vecka då.
Precis, det ser vi fram emot. Och innan vi går vidare till veckans poll, och, eller förra veckans poll och veckans poll. Tommy, har du något kul du tänkte prata om ikväll?
Jag har faktiskt, ja, vi måste ju prata, alltså det var faktiskt lite skäll på Twitter där, det är för mycket Google-ämnen tycker folk från min sida, men jag kan ju inte undvika att prata om Google Drive som är nära förestående, sägs det i alla fall, och lite Xbox, lite Nintendo, lite Sony PlayStation 4, lite, ja, lite gott att blanda till påsen idag. Har du något eget, någon favoritgodis där i din gottepåse?
Ja, vi ska prata lite om framförallt Ikeas nya satsning på hemelektronik. Vi ska även ta en titt på Microsoft och deras olika Windows 8-versioner som kommer. Och så ska vi även lyssna lite på vad den lite dryge bloggaren Jason Calacanis har att tänka om, eller har att säga om Apple och deras framtid. Så yes. Har du ett Google-ämne så får jag ett Apple-ämne, och så får vi se vart det tar oss helt enkelt.
Sen är det ju svårt att definiera vad som är ett Google-ämne, va? Om jag pratar lite Android.
Ja, Google.
Ja. Ja, men är det då? Det har varit mycket diskussion om det där, huruvida Google har släppt Android-märket för mycket. Många tror ju att de gick från att kalla det för Android Market till Google Play. Är ett spel just det att de vill släppa Android-brandingen. Alltså, framtida Nexus-serien kommer kallas för Nexus Play till exempel. Och de kommer droppa att den heter Android överhuvudtaget. Vad tror du om det?
Ja, mer och mer Google man ror.
Ja. Det är inte helt omöjligt faktiskt, och det kanske, med tanke på just det där att Amazon har släppt Kindle som helt och hållet väl byggt på Android-plattformen om man säger så, men det har inte mycket Google mycket för egentligen, det syns ju inte, så att det kan kanske vara en idé att open source-projektet Android lever kvar som det gör, men Googles version av det kanske heter Google Play eller Play Mobile eller något sånt där. Den som lever får se om ett par år, det lär inte hända under 2012 i alla fall. Fick vi ett bonusämne.
Sen jag tänkte säga det var nästan lite för lång rant för att inte räknas som ett ämne. Så jag tänker nog file you for two Googles idag.
Alltså det blev två Googles lik för benen. Så har jag också ett Android-ämne lite längre ner.
Aj, aj, aj. Oh, damn. Aj,
aj, aj. Och så den här veckan försöker jag ta tillbaka det gamla nya slashat. Där man har många fast korta ämnen. Vissa ämnen har inte ens diskussionsunderlag. Det är bara allmän info. Så får vi se hur det går i den här veckan.
Det ser vi fram emot. Jag ska försöka rappa till mig lite också i mina ämnen. Oftast så gör vi det mycket längre än vi behöver. Och det vet vi om. Vi kämpar helt enkelt för att bli bättre och bättre. Och ett steg i den riktningen är väl att gå rakt på sak helt enkelt. Och förra veckans poll. Det känns lite som, det är ju ändå Google. Tommy, vill du redovisa?
Jag som skulle hålla mig borta från Google den här veckan får alltså redovisa förra veckans poll. Som var frågeställningen. Skulle du köpa Google Glasses? Det är alltså de här... ja, futuristiska glasögonen som projicerar saker på glaset framför dig eller din retina, det vet vi inte riktigt än. Retina heter det va? Retina är väl någonting annat?
Ja, det är väl det engelska ordet, men retina går nog bra.
Ja, vi säger retina för att vara lite på säkra sidan. Och ja, kommer du köpa? Och absolut inte, svarade 63% av er, till lika 66 röster. Medan 37% av er svarade absolut, och det är 39 röster då. Lite övervägande, ja. Klar vinnare i alla fall kan vi säga, absolut inte Jesper. Är du förvånad och vad röstade du?
Nej, jag är inte förvånad, och jag röstade, och nu säger jag emot mig själv och vad jag hade för utläggning förra veckan om att jag tror inte på idén. Jag tycker det verkar lite gimmickaktigt och undrar varför inte Google Drive är en mer prioriterad produkt, eller det är den säkert, men att det här får man höra om innan Google Drive. Men när jag rannsakade mig själv, för jag såg ju då faktiskt att jag kommer ju köpa en lik förbannat, men jag lyssnade på mig själv lite så en lugn stund och kom fram till att nej, jag kommer inte köpa en sån här. Visst, det är ju såklart en prisfråga, men jag kände att enda sättet att jag köper dem där är om de är alldeles löjligt billiga. Men det kommer de inte vara, och därför tror jag inte att jag kommer köpa dem. Plus att jag utgår från att du kommer köpa dem, och då kommer det bli det där. Jag åker hem till dig och provar.
Och det är okej. Okay. Jag vet inte, jag svarade absolut naturligtvis, men det är såklart en prisfråga. Sticker de iväg på över 5000 så kommer jag, nej, då provar de kanske i någon butik bara för att förstå hur tekniken funkar. Men det kan bli som en 3D-tv för mig. Jag är helt ointresserad av att ha en 3D-tv hemma. Det kanske blir samma effekt med de här glasögonen. Jag är helt ointresserad av att ha den overlayen på världen. Men datanörd eller tekniknörd framförallt som man är, så finns det ju naturligtvis ett intresse från min sida. Tror jag.
All right.
Vi får se. Det är en prisfråga helt enkelt. Och jag svarar absolut i alla fall. För tekniknörden i mig hoppar ju volter av glädje när de ser såna här tekniska framgångar.
Men ska vi dra någon slutsats om att två tredjedelar av våra lyssnare inte var så imponerade eller intresserade åtminstone?
Ja, precis. Det säger ju siffrorna ganska klart och tydligt där. Så att det är korrekt slutsats, Jesper. Bra.
Ja, det var inte en slutsats så mycket som en fråga, men då tycker jag att du försöker mörka den, så vi går på nästa poll istället.
Hoppa vidare.
Ja, och den här pollen skulle vi kunna lägga i anslutning till det ämnet, men vi har ju en lite dålig track record på det där, och du slutar med att chatten får påminna oss om just den frågan. Så jag drar den nu, för att alla vet ju ungefär vad det kommer gälla, och det har att göra med IKEA och deras nya produkt, eller produktlinje ska vi väl kalla det, IKEA Uppleva. IKEA ger sig helt enkelt in på hemelektronikmarknaden med en liten twist, det kommer vi till. Men frågan som ni kanske kan vänta tills vi har kommit till ämnet och lyssna igenom det innan ni svarar. Frågan är i alla fall, skulle du kunna tänka dig att köpa hemelektronik på IKEA? IKEA Uppleva heter den då. Och de två klassiska alternativen, absolut och absolut inte. Och rösta för guds skull inte nu, vänta tills vi pratat om det. För Tommy, han är inte så inläst på det här ämnet, och jag är lite inläst på ämnet. Eller jag har läst på rätt mycket om det idag, och ska försöka pitcha den till Tommy. Så får vi se om han nappar eller inte. Sen vad han klickar i sen i slutändan, det får vi ju se nästa vecka.
Framförallt höra. Och jag vet ju inte riktigt vad det handlar om alls. Så att jag ser fram emot att få höra detta ämne. Så ska jag försöka komma ihåg pollen till dess. För jag skriver nämligen små noteringar på mitt lilla söta anteckningsblock jag har fått av min fästmö.
Det ser ut så här. Det är utveckling i en teknikpodcast, 161 avsnitt in. Blocket har kommit fram.
Ja, men, och där har jag skrivit med stora bokstäver Pudel Instagram.
Pudel Instagram. Jaha, ja. Så där ja.
Det är nämligen som så att jag får nog göra en liten pudel med mitt uttalande förra veckan att jag inte kommer använda Instagram. Det har använts ganska flitigt under veckan, och jag har kommit fram till att om man skiter i de här effekterna som är ganska söta, så är det ett ganska bra sätt att konsolidera sin fotouppladdning på olika nätverk. Det är väldigt bekvämt istället för att idag när jag tar en bild så måste jag liksom öppna den först, nu är det Android i och för sig, så jag kan direkt skicka den via TweetDeck upp på Twitter, och sen får jag skicka upp den på Facebook, och sen så finns den inte på något centralt ställe. Så det kanske finns en viss poäng med att ha ett centraliserat liksom fotosystem där här tar jag bilden, de här nätverken ska den upp på och skicka upp den. Plus att man får en liten skön feed liksom i Instagram av ens vänner och sådär. Så en liten pudel från min sida, jag har använt det betydligt mer än vad jag trodde.
Så där ja. Vad tänkte jag på där? Har man inte fotostream så är det väl ett bra sätt att få allting till ett och samma ställe. Det finns också ett verktyg nu som nu har jag inte kommit ihåg, det heter Statigram eller någonting. Så du kan tanka ner alla dina Instagram-bilder. Kan jag göra någonting. Glöm dock inte att de laddas inte upp i full kvalitet, så att det är inte din main source av, men du kanske har det lagrat även i telefonen.
Ja, dels i telefonen, men framförallt Google Plus tar upp den i full kvalitet också. Så att det är all set.
Ja, men då så.
Yes. Men jag vill få med det i alla fall, för att jag har fått många tweets om det under veckan som gått, att det är väldigt mycket bilder på Instagram, får inte använda det. Ja. Pudel. Nu blir det show och Jeppe börjar.
Då ska jag börja med att prata. Det är väl lika bra vi går på det här med en gång då. Ja. För det har liksom blivit presenterats här idag, eller till och med igår idag. Någon utav dagarna. Men det har liksom blivit, i och med att det är ett svenskt företag i grunden, IKEA, så är det ändå ganska så stor nyhet, och så har det med teknik att göra, så vi går på det. Det är alltså så att IKEA ska börja sälja möbler med inbyggda hemmabiosystem. TV, eller inte hemmabiosystem, de kommer utveckla hela konceptet, men vad du kan köpa så snart som bara inom 2 månader här, så kommer du kunna köpa TV-möbler med inbyggd TV i olika storlekar, med en Blu-ray, DVD, CD-spelare, med allt vad en TV och en sån spelare idag fixar. Det är DivX-stöd, det är USB-ingångar, AUX, iPod och lite grejer. Inbyggt 2.1 ljudsystem med en separat sub som du ställer vad du vill. Och vad är då grejen med att IKEA gör det här? Jo, hela marknadsföringen går ut på att sladdar ser fult ut bakom våra möbler, eller bakom möbler generellt. Nu är de inbyggda sakerna i möblerna och kan således gömma alla sladdar, för allting går internt på något sätt. Egentligen allting utom subbasen då, som du får ställa lite var du vill, och den kommer behöva ström. Men den är trådlös i alla fall. Och det finns i en hel del storlekar, allting från, jag tror 24 tum var den minsta, upp till 40, scrollar. 40 tum. Ja, jag tror det finns en storlek, 46 tum, förlåt. Från 24 upp till 46 tum finns de här. Och mängder av olika färger, både på TV och möbler. Och till och med en liten specialvariant där du bakar in din... Jag förstår, det kan vara lite rolig grej, men du bakar in din platt-TV i en möbel som ser ut som en gammal TV. Så det ser ut som en tjock-TV, eller nästan så här gammaldags 50-60-tals burk. IKEA tillverkar ju såklart inte de här prylarna på egen tass, utan har ett avtal med en stor asiatisk tillverkare vid namn TCL. Det är världens sjätte största LCD eller TV, platt-TV-tillverkare efter Panasonic, Sharp, Sony, Samsung och Philips. TCL är väl kanske inte så kända för oss här i Europa, men desto större i både USA då under RCA heter namnet, och TCL i Asien, men finns även i Europa i en liten skala under namnet Alcatel. Tanken är att allting ska styras med en fjärrkontroll, och du ska kunna köpa det här redan om 2 månader. I alla fall i en butik i Stockholm, Kungens Kurva, och sen under oktober så kommer den här serien att finnas i alla butiker, och hela själva uppleva serien eller modelllinjen kommer att komma med flera olika tillbehör och saker helt enkelt. Så då är ju frågan, Tommy, för det första är lite pollen, och då, jag vet inte, det är svårt att diskutera runt det här, men du som inte känner till så mycket om projektet, vad är din första vib?
Ja, det vore ju trevligt. Jag kan väl tänka mig att man matchar ju möbler lite efter tv när den ser ut och så varför inte bygga ihop det? Och om TCL är en förhållandevis vettig tv-leverantör som ändå har någorlunda bra kvalitet på skärmen, så ja, jag tycker det låter positivt, och priserna verkar rätt okej. Jag läser innantill på feber.se här, och då kostar 24 tumman kostar 6500, 10 000 kostar 32 tumman och 12 545 kronor för 46 tumman. Kan nämnas då. På så man får en prisuppskattning på det. Och det är ju förhållandevis lite dyra priser kanske för tv-apparaterna i sig, men det kommer ju med som en möbel, så att man, det kan väl vara en bra poäng.
Och ja, med Blu-ray-spelaren och med högtalare, ett trådlöst högtalarsystem också. Så att det är ändå en del prylar i.
Ja, men precis. Jag tycker prissättningen verkar ganska skälig, om det stämmer det, så de siffrorna de har fått där i alla fall. Och alltså, jag gillar idén också att slippa sladdarna och att det kommer färdigpaketerat. Jag har ju ett problem med sladdar, som säkert ni har hemma också. Om man tittar under bordet här, så är det liksom, det är inte fräscht, så att säga. Så att, nej, men jag är positiv faktiskt.
Mm. Kul att du säger det, för jag är nämligen precis lika positiv.
Ja, vad kul! Mm. Nästa ämne.
Jag tänkte, visst, vi kan ju ha en utläggning om det här när vi har svarat på pollen nästa vecka, men det känns ändå som det passar bättre i anslutning till ämnet här. Och jag tycker att, visst, de kommentarer jag läst som är mest kritiska är ju att IKEA, där är liksom billiga saker, slit och släng, man byter dem där efter några år. Men å andra sidan, det gör man ju med tv-apparater också. Och ja, visst, TCL är inte så där jättekända i Sverige, men spelar det så jättestor roll egentligen? En billig tv idag är fortfarande bättre än den absolut dyraste, fetaste, häftigaste tvn för 2 år sedan. Så att jag tror att väldigt, väldigt många av tv-köpare inte vare sig ser eller bryr sig om den här stora skillnaden. Och att, jag menar, i den här marknadsföringen, de har inte nämnt någonting om motion plus filter eller 800 hertz eller superduper contrast, superduper boost, vilket jag tror att normal människa inte bryr sig om, inte det minsta. Det är egentligen bara ammunition för elektronikkedjorna att kunna ge till sina säljare och mata fulla. Men det är klart, ska den här, den har ju 800 hertz istället för 400 hertz, men det spelar liksom ingen roll för den normala användaren.
Nej, men precis.
En platt tv då, säg, om vi tar platt tv generellt, bara har bra bilder då.
Ja, men precis. Och sen också kan jag tycka det att jag menar, det kommer nog passa bra in för dem som vill kanske ha kompletterande möbler, till exempel sovrummet. 32 tums tv, trådlöst ljudsystem runt om hela sovrummet för 10 papp. Det är inte jättefarligt faktiskt. Men det kan vi prata vidare om en annan dag, för nu måste vi gå vidare, Jesper.
Yes, bring it on.
Positiva från slashat.se i alla fall. Mitt första ämne är naturligtvis kopplat till förra veckans jätteämne. Och det är just det att Facebook köpte upp Instagram för lite drygt $1 miljard. Väldigt högt pris. Många pratar om en ny IT-bubbla lik den vi såg 99 och 2000, som jag och Jeppe var en del av, kan man nämna. Men det finns en liten sidostory här, och det visar sig nämligen att enligt New York Times så försökte Jack Dorsey är co-founder av Twitter och faktiskt en investor i Instagram. Han försökte få Twitter att köpa Instagram redan för några månader sedan. Dorsey började investera i Instagram i februari 2011 och har varit en väldigt aktiv medlem av tjänsten, eller användare av tjänsten, så här lite galjonsfigur, om ni förstår vad jag menar, att han liksom verkligen har pushat den här tjänsten framåt. Intressant nog så slutade Dorsey att posta bilder helt och hållet på Instagram i samma stund som dealen mellan Facebook och Instagram blev känd då. Twitter har naturligtvis avböjt att kommentera uppgifterna. Lite mest för att kunna få prata om det här igen, Jesper. $1 miljard och Instagram och allting. Men tror du att det var något bidding war över den här lilla appen, får vi kalla den för?
Det tror jag nog. Definitivt. Men Twitter, visst, Twitter har ju säkert en massa pengar, men inte de pengarna som, inte närheten av de pengarna som Facebook sitter på. Och ett bidding war är över ganska så snabbt om Facebook har bestämt sig. Och sen kan man ju debattera var Instagram passar in bäst. Båda hade ju gagnats av att använda Instagram, och Instagram funkade med båda tjänsterna redan innan, så det gör liksom ingen skillnad egentligen. Sen om den här 2 år gamla applikationen som får nya bilder att se gamla ut är värd $1 miljard, nej, jag vet inte. Det är ju så mycket fiktiva pengar överlag i IT-branschen just nu, och det är, visst, det är ju så bubblan
spricker.
Så bubblan spricker, så jag vet inte tusan om inte någonting händer. Kanske inte inom kort, men det känns ändå som det är lite för stora pengar, lite för, vad ska man säga, lite för oaktsamt spenderade pengar idag. Man måste tillbaks till någon sorts, vad är saker och ting värt?
Definitivt. Och sen, man kan också mäta värde på olika sätt. Men för att knyta tillbaka då till min Instagram-pudel här i början, så är det ju ganska bekvämt också att Instagram-bilder syns i sin helhet i Facebook-wallen nu, vilket är rätt schysst liksom. Tidigare så använde jag TweetDeck för att skicka bilder från min mobiltelefon till Facebook. Och det blir alltid en krånglig länk som folk förmodligen inte klickar på och sånt där. Så att det är, ja. Det finns ju en poäng kanske för Facebook att få in den här typen av funktionalitet. Och sen så tror jag handlar lite om IPO:n också, att när Facebook ska bli ett aktiebolag och sälja ett tradas publik då, att då vill de kanske safea in att ha så många ska säga infallsvinklar safeare. Man har pratat mycket om att Facebook inte är ett bra mobilföretag, och nu kan jag faktiskt peka på att vi har ju 30 miljoner aktiva mobilanvändare som pushar bilder till oss liksom på Facebook. Hur kan vi inte vara ett mobilföretag? Ah, jag vet inte. Inte så mycket diskussionsunderlag, så du kan skutta vidare, Jesper.
Ja, men då fortsätter vi lite inom sfären av IT-bubbla. Det är Electronic Arts som sparkar folk enligt bloggen Startup Grind som via flera kontakter har fått det här bekräftat. De ska se upp mellan 500 och 1000 pers. Och det ska göras redan denna veckan och det motsvarar mellan 5 och 10% av företagets anställda. EA har haft det lite tufft i år. Kvaliteten av deras spel har på senare tid ökat, men de hade satt väldigt stora förhoppningar till Star Wars The Old Republic, men har inte alls motsvarat de interna förväntningarna. För övrigt, om någon är intresserad av spelet så säljs det med ganska så fina rabatter via deras sajt. Om vi tar Battlefield 3 till exempel, sålde i 13 miljoner exemplar, medan Star Wars, som ändå är en världsfranchise, endast har nått 3 miljoner. Och som ett MMO så behöver den lite fler köpare än så för att det här ska gå runt och underhållas för alla användarna. Deras aktier har de senaste 3 åren fallit från $61 till $16. Så de har stora problem där. Och sen är det också så att Zynga, mobilspelutvecklaren, har snott en stor del av EA's senior managers av någon anledning. Så folk verkar droppa av där allt som hastigast. Tror du spelbranschen har lite trubbel här?
Innan jag svarar på det så kan vi också nämna att Antaru var snabb och skickade en länk från joystick.com att EA dementerar starkt uppgiften att de kommer sparka några överhuvudtaget. Sen så vet man inte vilken som stämmer, men så vi får med den vinkeln i alla fall att det kanske inte...
Jag hade också dementerat om det inte var publikt, kan man säga.
Men, ja, men precis.
Man kan dementera här så.
Ja, och man kan dementera in och ändligt tills det händer liksom, och då säger man att vi såg ingen annan utväg liksom. Så att, men i alla fall så är det sagt att IE har dementerat uppgifterna. Men alltså, det låter lite konstigt faktiskt. Visst, man kan ju göra en riktigt, riktigt dålig kalkyl på Star Wars The Old Republic, att det ska bli det nya World of Warcraft, och blir det inte det så har vi sparkat den avdelningen som driver det. Ja, visst, det är ju inte helt osannolikt, men med de här jättebehemoth-spelen som Mass Effect 3, Battlefield 3, det finns en mer stor serie som IE står bakom, så förstår jag inte hur man kan gå back faktiskt. Antingen så har man riktigt konstiga kalkyler, eller så har man bara inte koll på omvärldsekonomi och sånt där. Det här borde inte vara problem.
Mm. Sen så kanske de har interna problem också, för IE har redan valts fram till den sämsta arbetsplatsen inom teknikföretagen 2012, så att det kanske finns problem där inne som kostar pengar i ren administration eller i allmänna problem. Trots att det är röstat till den sämsta arbetsplatsen, så är det den, jag tror, tredje eller fjärde mest eftertraktade arbetsplatsen utav IT-konsulter i Sverige av någon anledning.
I Sverige?
Kanske. Yes.
Glassbilen.
Alltså, där kom den.
Här kom den.
Nu är det sommar.
Nu är det jul igen, tänkte jag säga, men nu är det sommar igen. Jag är med dig och... Jag förstår inte riktigt. Men jag har inte så god insyn. Jag är inte så jättemycket inne i spelvärlden förutom att jag gamar. Spelar Mass Effect 3, Jesper. Kommit 10-15 timmar in i spelet.
Oh, då får jag snart dra mitt ämne.
Epic, kan jag säga. Men jag säger inte mer än så. Utan jag går rast och ledigt vidare till nästa ämne. Samsung kommer att släppa, eller visa, den nya Samsung Galaxy S3, och alla de här ryktena som har varit runt S3 kan äntligen få ett avslut. Det vill ha varit som en bloggmat under en lång period. Det är en presskonferens i London den 3 maj där Samsung då förväntas visa Galaxyn. I inbjudan står det att kom och möt nästa Galaxy. I princip är inget känt om telefonen, inget matnyttigt, men misstanken är att det är en högupplöst skärm med 720p och är en Super AMOLED. Det ska också vara en fyrkärning Xynos-processor, och självklart då kommer den köra Android 4.0 eller Ice Cream Sandwich, eller Ice Cream Sandwich, man kan uttala det hur man vill. Fel eller rätt snarare. Och ännu en gång där så lite mer matnyttig info i maj, då får vi se, för jag tror för många, jag ser även i statistiken mina egna Android-appar på Google Play, så har rätt Jesper, att Galaxy-serien är en väldigt populär Android-mobil, så att jag tror det här nyheten kommer beröra många. Du har ju lekt lite med en Galaxy S2, va?
S2, ja.
Ja,
den har kört genom testronden här för något år sedan. Det är fortfarande en väldigt, väldigt kapabel telefon.
Och det är väl egentligen den som min Galaxy Nexus är baserad på, om inte jag är ute och snurrar.
Yes.
Just det. Precis. Så att det här kanske kan vara mallen för nästa Nexus-telefon från Googles sida. Eller om det blir en Google Play-telefon, det vet vi helt enkelt inte. 3 maj i alla fall, ett datum för er som är nyfikna på nya Samsung Galaxy S3.
Innan jag går vidare här så är Jehilla i chatten väldigt uppmärksam här. Det är inte, EA är inte framröstat till den sämsta arbetsplatsen utan som, till sämsta företag av konsumenter via en omröstning på nätet via amerikanska Consumerist. Så har vi sagt det också.
Och så men, säger också här,
nöjda kunder är ändå ett krav för att gå runt.
Sen nämner också en anonym lyssnare här, vi ser tyvärr inte nicken på alla namn eller alla personer som är här och chattar med oss, att EA är så uppskattat i Sverige, har mycket att göra med DICE naturligtvis och Battlefield, och det ska också få in där. Jag tror många svenskar vill faktiskt jobba på EA för att det är indirekt att jobba med DICE, tror jag, och våra lyssnare.
Mm. Om vi håller oss kvar i USA. Mm-hmm. Vi känner ju alla till den stora butikskedjan Walmart som under februari presenterade en ny tjänst som heter Disk 2 Digital. En tjänst som är kopplad till den amerikanska tjänsten Voodoo. Den drog igång igår och de har redan fått med sig Fox, Paramount, Sony, Universal, Warner och DreamWorks på tåget. Med andra ord, de stora giganterna inom rörlig media. Vad tjänsten går ut på är att du kan lägga till dina egna filmer till ditt Voodoo On Demand-konto. Du tar alltså, antingen köper en fysisk skiva i butiken eller så tar du med dig dina egna fysiska exemplar till butiken och så för över dem till ditt mål i Voodoo-kontot så att säga. $2 per film att föra över en DVD till SD eller en HD-DVD eller Blu-ray till HD. Men du kan också uppgradera en köpt DVD till HD genom att betala $5 per film. Förutsatt att den finns i HD-format. Det rör ju inte oss i Sverige så där jättemycket, men jag gillar ändå initiativet av att det är ändå en liten sån, ett litet, de har gett oss ett litet finger, de här stora gigantiska företagen som inte vill acceptera nya modeller för att syssla med business, men att kunna få över sina fysiska skivor in, inte bara digitalt på ett SD-kort eller på en hårddisk, utan att kunna föra över dem till en molntjänst, en streamingtjänst, tycker jag ändå är en kul idé som förmodligen tilltalar folk mer än vi tror, för att man får ju inte glömma bort hur du och jag och våra lyssnare, vi är väldigt, väldigt tekniskt intresserade och vi kanske är lite mer i framkant vad gäller att konsumera media på den icke-traditionella vägen, men de som sitter hemma med en hemskt massa konton eller en hemskt massa skivor kanske behöver ett sätt att få in det i datorn, och då tror jag att det kan vara något. Vad tror du? Mm.
Absolut, definitivt utmärkt initiativ att göra det enklare snarare för konsumenten. Jag tycker det är ett bra initiativ. Schysst också att faktiskt fick med redan Fox, Paramount, Sony, Universal, Warner och DreamWorks på det här tåget. För det kan inte vara enkel grej att sälja till dem, hela idén.
Jag tror att det har mycket att göra med att det endast i USA det gäller. För så fort de ska licensiera över världen, det verkar vara då det ska krånglas mycket. Mm. Sen är Snowsnake snabb i chatten här och säger att antingen, eller så kan man göra det gratis med Handbrake, ett gratis program, handbrake.fr. Nej, det är bara Mac, ja, just det.
Jag har också förmodligen Mac, för jag har läst om det någon gång. Mm.
I alla fall, det är ju faktiskt för att kopiera en skiva till en dator, men det var inte riktigt det handlar om här, utan här för man över skivan till en upp i molnet, så du kan helt enkelt kolla på din film streamat till Xbox, till PC, till din PlayStation, till din iPad, Android-enhet via klienter. Så att du skickar upp det och sen kommer åt det överallt på ditt konto. Det är intressant.
Definitely, och här Snowsnake påpekar också att Handbrake finns för Mac, Win och Linux.
Då bör alla ha det installerat. Det är grymt att ha. Om man inte har... Ja, det beror på vad man ska göra. Annars finns ju alltid Adobe Media Encoder. Men det är lite annat syfte. Nej, men Handbrake FR är ett bra programtips.
Yes. Sen ska också klämma in här mitt emellan detta och veckans forumtråd att Raspberry Pi, den här lilla datorn vi har snackat om ganska mycket, äntligen är klar för leverans och även några av våra lyssnare har fått den levererade till sig. Den här lilla underbara enheten. Stort som ett kreditkort. Ja, det så då. Ungefär. Och kapabel nog att driva runt XBMC och skicka ut 1080p-video på din TV. Väldigt intressant teknik, eller pryl för en tekniknörd. Det ska också nämnas att... det var en mer liten detalj jag hade skrivit upp här, just det. Blablabla. Och... ja, just det. De kunder som har förbeställt sin ska dock ska få den senaste 20 april. Priset fortfarande för den här kompetenta enheten är 350 kronor. För de som är sugna på det, ni får googla kreativt för att hitta hur man köper en. Någon nämnde i chatten här att det fortfarande bara var företag som fick köpa. Jag låter det vara lite osagt. Era Google skills superior to mine. Så ni löser detta på egen hand. Ska jag ta veckans forumtopic? Den där ångan uppe, Jesper.
Känns som ett ämne för dig också.
Yes, yes, yes. Veckans forum tråd helt enkelt. Nu stort mörkertal i besök- och webbläsarstatistiken. Det är Matachi, en av våra forumanvändare, som har tagit upp en ganska intressant diskussion runt omkring det mörkertal som finns i webbläsar- och besöksstatistik. Och egentligen dess existens, påverkan och konsekvens. Vad definierar egentligen ett besök? Vad är ett unikt besök? Är jag unik om jag går in 5-7 gånger på en vecka? Alltså en gång varje dag? Eller är det egentligen bara en användare under en vecka? Frågeställningen är många runt omkring det här. Så naturligtvis, ni som är nyfikna på vad andra har att säga om det här ämnet eller kanske har något eget att säga, så är det forum.slashat.se. Kategorin för det här ämnet är allmänt slash övrigt. Jag kan också nämna det som vi alltid gör när det gäller forumet, att det kan ta en upp till en dag, kanske två om det är helg och vi är onyktra, att aktivera ditt konto. Anledningen till detta då är att vi vill inte ha massa spambots. Tycker du, Jep, att vi lägger lite för mycket fokus just på kanske i viss mån icke-statistiskt säkerställd statistik?
För mycket fokus vet jag inte, men kanske för mycket tilltro. Vi gräver alldeles så djupt i det där, utan vi kör på de siffrorna vi får ut och så blir det bra så.
Mm.
Och ju fler desto bättre. Jag vill inte ifrågasätta. För så fort du börjar gräva det där så kommer du bara upptäcka att du har färre besökare än du egentligen har. Och det är ju en downer.
Ja, problemet är kanske mindre för oss som slashat, som inte är vinstdrivande på något sätt, men kanske mer problem för dem som säljer annonsutrymme och annat och har inkomst utifrån det som driver en sajt och har byggt en modell eller en affärsmodell och egentligen ett liv runt detta, en inkomst, ja, ett jobb helt enkelt, utifrån de siffror som har varit standard, och sen ändrar man standarden så sjunker det med 20%, ja, då kanske omsättningen sjunker med 20%, och det kan vara för mycket för att kunna överleva. Så att, men det finns liksom inga direkta direktiv, det finns väl några olika sätt att tänka och se på det, men liksom inga klara direktiv i alla fall. Vi ska inte prata för mycket om detta nu, vi har ju möjlighet att skriva i forumet du och jag också, så ta er chans att hänga med i den topicen. Stort mörkertal i besök- och webbläsarstatistiken och så frågetecken på det.
Yes. Yes. Då ska vi prata. Vi har ju nämnt Jason Calacanis ett par gånger i den här podcasten. Han är en lite cynisk och excentrisk bloggare och investerare i USA. Teknikjournalist får man kalla honom. Han har skrivit en artikel om vad han tror eller vad han påstår sig veta är Apples nästa stora grej, som rent ekonomiskt kommer att överskugga all deras övriga verksamhet. Och han säger att han hur ska man formulera det här?
Jo, ord.
Med ord. Vi provar ord. Grejen att jag tror att han har en poäng här. Men vad han säger är att Apple sitter idag på 100 miljoner kunders kontokort lagrade och konstaterar att vi har vant oss vid deras sätt att betala för appar och även musik och den biten via våra mobila enheter. Men även via Mac App Store. Och hur enkelt det är för oss att acceptera kostnaden nu när det är så enkelt att köpa saker. Och sen är det så att värdet av att ha så många kontokort knutna till produkter och konton är stort, och det finns endast två stycken tjänster på hela jorden som har så många konton eller fler anslutna, och det är Amazon och det är Apple, och en av dem jobbar med kommers och det gör inte den andra, Apple, ännu. För plattformen finns där, kreditkorten finns där, viljan att betala genom de här finns redan och lösningen finns där, så det är inte ett särskilt långt steg att anta att nästa steg för Apple skulle kunna vara att använda sitt Apple-ID även för att betala i restauranger, hotell eller vanlig shopping överlag. Kanske behöver förenkla betalproceduren med ett PIN-kod istället för att knappa ditt lösenord eller någonting. Men det är en otroligt stor marknad. Han har räknat lite på det. Om till exempel 1% av alla restaurangbetalningar i USA skulle göras med en iPhone, så skulle det handla om 6 miljarder dollar i nästan ren vinst för Apple. Och de har bara räknat lågt och på restaurangbranschen. Men kan man få ut det här i alla branscher så handlar det om vansinniga mängder pengar. Och man kan tänka att Apple kommer ta en share av det här. Och kanske precis som med appar så tycker folk som vill, eller företag som vill vara inblandade, att det är värt det. Det finns liksom, alla har väl en smärtgräns hur mycket de kan tänka sig att ge bort för att få med på det här. För så fort det tar fart, kanske i stil med hur det har gått för Apple så här långt, så finns det ett möjlighet att få mer business om, ja, butiken inom citationstecken tar iPhone när man vill betala. Vi har ju sett massa betallösningar. Det är NFC hit och dit och till och med kortläsare som pluggas in i telefoner, visserligen åt andra hållet här, men skulle de kunna göra, alltså det är ju inte så jättelångt steg, Tom, eller hur?
Jag gillar idén. Han sitter nog bara och filosoferar med rätt duktiga IT-kunniga analytiker där, och idén är inte alls dum faktiskt. Med 100 miljoner sa du konton. Mm. Kontokort lagrade och klara att köpa med. Så varför inte kunna köpa en kaffe på Starbucks med din iPhone som dras från det kontot som redan är kopplat till iPhonen? Det här är ju en ganska briljant idé. Någonting jag tror inte man riktigt kunde tänka sig om Apple för 5 år sedan, 6 år sedan kanske. Men de har ju plattformen och bevisligen funkar den ju, och betalningsenheterna har alla i fickan. Det är en iPhone liksom.
Exakt, allting finns liksom redan på plats. Och jag som hatar att köpa saker med min mobil så att det hamnar på räkningen, älskar ju den här möjligheten. För att jag har ju faktiskt redan kreditkortet i telefonen. Varför skulle jag inte lika gärna kunna betala med den? Det hade jag ju definitivt gjort.
Jag skriver Hyvel Martin här i chatten snabbt NFC och 2 frågetecken. Och det kan jag hålla med om, men alltså det är ju inte långt bort att iPhone 5 kanske har NFC. Så tar de ett steg närmare också den här verkligheten.
Du behöver ju inte ens NFC.
Nej, det räcker med en kod. Eller att man på något sätt är en webbtjänst egentligen. Att man går in på Starbucks och säger jag vill ha det och det kaffet. Och så skickar de, pushar ner till dig i telefonen via appen. Ja, här är koden. Slå in din, eller här är din beställning. Stämmer den? Slå in din kod. Stämmer. Skicka tillbaka en signal till Starbucks. OK. Pengar dragna. Ge kunden det kunden vill ha. Och det kommer jag på nu utan att tänka igenom om man skulle kunna bygga det. Så att det finns smartare människor än mig som redan har löst detta.
Ja, jag tror att det där är definitivt någonting. Jag menar, Apple gillar att ge sig in på marknader där de kan tjäna pengar. För det är ju ändå syftet med alla företag. Mm. Och det är nog bara en tidsfråga, tror jag.
Men, okej, så kanske mindre Apple visar liksom. Det är inte det de, utan det är just att man ska köpa i telefonen.
Med telefonen.
Ja, precis. För det är ju inte heller en helt oäven tanke egentligen. Men det finns Apple Cards, alltså som ett Visa-kort. Men är kopplat till ditt kontokort hos Apple. I och för sig, det går över vatten, det går över bron för att hämta vatten egentligen. För att då kan du lika använda ett kreditkort som du har i fickan som är registrerat hos Apple.
Precis.
Spännande, ja, men kul. Och Calacanis, som vi har pratat om innan, är en douchebag i mångt och mycket. Men han omger sig med väldigt duktiga människor och väldigt duktiga tekniska analytiker. Så att det här är nog ganska väl vetat, tror jag, från många håll. Att det här inte är en helt osannolik framtid.
Vi ser fram emot framtiden. Det är en sån generellt mantra i Slashat.
Tror du iPay.com är upptagen?
Ja, du får nappa där med en gång i så fall. Det är säkert. Allting är väl taget.
Ja. iPay Gateway. Turn likes into dollars. Make your Facebook page an online store for free. Ja, det var inte riktigt Apple, men man kan ha råd att köpa den sajten också till slut.
Tror jag nog.
Yes, sir. iWallet tror Hyvel Martin på, och det är väl inte helt oäven gissning det heller. Eller iMoney kanske. Vi får se. Vi lever och vi kommer att få se, för det kommer ske under våra livstid. Någonting annat man inte trodde skulle ske under vår livstid däremot, det är faktiskt Google Drive. Men alltså, rätt färska skärmdumpar som cirkulerar på nätet i andra veckan i april, så enligt de skärmdumparna ska jag säga, så ser det faktiskt ut som att Googles kommande molnlagringstjänst då, Google Drive, kommer att erbjuda 5 GB gratis lagringsutrymme för alles. Och priset då sägs vara riktigt, riktigt lågt för att utöka den här datan. Om man tar ett räkneexempel, och nu vet vi ju inte detta, men vi utgår ju från de screenshots som finns och de gissningar som har gjorts av smarta människor. Alltså att om man skulle ta Dropbox från ursprungliga 2 GB till 50 GB, så får man punga upp närmare 650 kronor per år. Samma storleksändring då på Google Docs till 80 GB kostar 130 kronor per år. Så att Docs finns ju redan, och ni kan få 80 gig för knappt 130 kronor. 50 gig på Dropbox 650 kronor. Så att Google har ju råd tydligen att kutta de här priserna ganska hårt. Gissningarna då är att Google Drive, här kommer spekulationen då, kommer att ha samma prismodell. Så 130 spänn för 80 gig på din Google Drive, Jesper. Vad tror du att Dropbox är redo?
Ja, eller annars blir de väl det. Jag har alltid tyckt om Dropbox, men med den lilla, det lilla aber att prissättningen är fel och prismodellen överlag är fel. Att de skruvar upp det från 2 till 5 och kastar om lite i priserna är väl inga konstigheter i och för sig. Jag antar att de känner sig redo. Men andra sidan, det måste ändå först Google Drive ta fart för att de ska behöva reagera, tror jag. För det finns ju SkyDrive från Microsoft, det finns en massa olika cloud-lagringstjänster, men Dropbox verkar ändå rätt så stabila hela den vägen. Sen finns det ju massa sätt att driva upp sin Dropbox-storlek. Jag är ju uppe på 47 gig nu och 48 gig har jag, och ändå fortfarande på ett gratis konto, så det går liksom att peta upp för den som vill. Och det gör också att du engagerar dig lite, för det kräver liksom lite deltagande i själva plattformen, och då är man bara ännu mer fast så. Men jag ser fram emot att prova det här. Det är väl lite oklart exakt om hur Google Drive som tjänst kommer fungera. Det har diskuterats lite fram och tillbaka, om det bara blir en mapp eller om det blir en egen drive eller hur det blir. Men det lär vi ju kanske veta vid den här tiden nästa vecka eller till nästa vecka kanske.
För att spekulera lite på egen hand, om produkten heter Google Drive så måste det nästan vara en egen hårddisk med måsvingar upp naturligtvis här i videofiden. Att du får en diskenhet som är G-kolon till exempel i Windows-miljön som är din Google Drive liksom. Det låter skäligt, tror jag. Jag hoppas också på att om det här är på verklighet som korrekt svenskare inte, så hoppas jag på att Google tänker hela vägen runt och från dag ett har färdiga mobila applikationer, färdigt för Ubuntu, färdigt för Windows, färdigt för Mac och interoperabilitet mellan de olika plattformarna, så det inte blir liksom att vi släpper för Windows idag. Jag hoppas. Och vad ska jag göra med alla andra datorer jag har i mitt hushåll som kör Mac och som kör, eller OS X ska vi säga, och så kör Ubuntu, och min mobiltelefon vill också komma åt datan. Och har de spenderat så här många år på att inte släppa den här produkten, så kan jag tycka att det är läge att ha tänkt igenom det. Men det är spekulation och kanske lite förhoppning. Ta oss vidare, Jesper.
Nästan. Tänkte bara flika in här också. Vi har ändå snackat om Bitkassa en del under hösten, som fortfarande befinner sig i betastadiet. Men jag kan låta hälsa att den blir stabilare och stabilare och bättre och bättre. Jag använder den faktiskt ganska så mycket nu. Synken mellan olika datorer fungerar bra. Obegränsad lagring. Jag tror jag har en 60 gig liggande på den nu. Och fungerar faktiskt förvånansvärt bra. Jag förlitar mig mer och mer på den genom att inte lagra riktigt känslig data eller riktigt viktig data för att jag ska kunna komma åt den sådär. Men jag lagrar lite templates, lite presets, lite typsnitt, lite WordPress-teman och sånt där, och mycket tutorials och grejer. Så det, häng med på den betan på bitkassa.com när ni får möjlighet.
Nu sa du det säkert, men är det öppen beta nu?
Nej, den är nog lite öppnare nu än den var för ett halvår sedan, men den är fortfarande i beta.
Okej, fair enough.
Och för den som inte vet vad det är obegränsad lagring.
Just det. Obegränsat är sin oändligt.
Yes. Nu, Tommy, ska jag ta oss vidare. Och vi ska prata om Windows 8. Vi har ju häcklat Microsoft över alla deras olika versioner. För varje nytt operativsystem som kommer, så kommer den i fler olika smarter. Det är Starter Basic, Starter Home, Starter Premium, Starter Enterprise, Home Premium, Enterprise Premium, Enterprise Home, Starter. Hemskt massa olika versioner. Vi hoppades ju, jag tror vi sa det här någon gång i höstas inför Windows 8, eller om det till och med var längre tillbaks, att kan de inte bara komma med Windows 8, punkt. Och det har de inte gjort. Eller Nej. Det kommer de inte göra. Men de har i alla fall skurit av ordentligt, och de är nu nere i 3 stycken versioner av Windows 8. Och jag tycker att de här 3 har ett visst existensberättigande, åtminstone 2 av dem. De 3 versioner som kommer komma heter Windows 8, Windows 8 Pro och Windows RT eller RT eller Runtime. Windows 8, det är ju själva grunden av Windows, den version som alla de privatpersonerna helt enkelt kommer vilja ha, avsedd för datorer och tablets som rullar på x86-processorer, både 32 och 64-bit. Windows 8 riktar sig in på lite mer avancerade användare och även företagskunder och företagsmiljöer. Och utöver alla Windows 8-funktionerna så får man även de verktyg man kan förvänta sig. Kryptering, domänhantering, virtualisering och allmän PC-hantering helt enkelt.
Det är alltså Pro-versionen som riktat sig till detta?
Ja.
Jag tror du glömde säga ordet Pro där, som var Windows 8.
Ja, Windows Pro är Windows 8 plus de här grejerna.
Ja, okej.
Kan ha glömt det, men nu är det förtydligat i alla fall.
Precis, det är säkrast att göra så.
Yes, och den nya spelaren här då, det är väl Windows RT och ofta kallad Windows on ARM, eller WOA som står för Windows on ARM. Och Windows RT är då helt enkelt optimerad för datorer och tablets på ARM-arkitekturen. Och där ligger då fokus på att det ska fungera med touch bra och batteritiden, den ska vara väldigt strömsnål och helt enkelt funka på en tablet med batteritiden. Vi har vant oss vid från konkurrerande tablets. RT kommer inte att säljas som en lös produkt utan endast finnas förinstallerad på de här enheterna. Precis som det är med tablets, det ligger ju ett OS där på, du får inget alternativ så att säga. Till skillnad från Windows 8 och Windows 8 Pro så kommer Windows RT innehålla Office-paketet och OneNote. Så det ingår ett kit för det redan från start. Om man kollar våra show notes så finns ett litet diagram med en massa funktioner listade med lite bockar i vilka versioner de förekommer för den som är extra intresserad. Värt att notera för den som förlitar sig på Windows Media Center i sin HTPC så ingår den inte i någon av versionerna utan köps till som en applikation till ett enligt dem fördelaktigt pris. Hänger du på låset att uppgradera till Windows 8, Tommy?
Hänga på låset är att ta i, men självklart, min spelpartition här på min dator är utan tvekan Windows, som är den premier gaming platform. Att röra upp lite talibankänslor här. Eller ja, vad får jag? Det finns ju inga spel för Mac i princip, förutom World of Warcraft och Blizzard-spelen i generellt då. Hur som av, jag fastnade på en helt fel tangent där. Kul, jag är jätteglad faktiskt att Microsoft gör detta med Windows, för att det har varit lite av en röra liksom. Jag tror att Windows 8 kommer passa de absolut majoriteten av alla privatpersoner där ute. Vi som vill ha lite mer och kanske är företagskunder, ta Pro-varianten. Och sen RT-versionen för ARM och andra ställen, det kommer vi aldrig kunna köpa heller. Två versioner, jag hoppas och önskar och vill att priset kanske droppar lite på Windows. Eller att de har en riktigt schysst upgrade-väg liksom, så att ni som har Windows, eller vi som har Windows 7, kan gå till Windows 8 med ett fördelaktigt pris. Jag gillar verkligen tänket som Apple har. Klart, det är bra när det är billigt, men vad är det? 350 spänn för att få den nya OS X-versionen i Apple, va?
Ja, där omkring.
Så att jag, det är liksom, det är lite för billigt med all respekt mot Apple. Men jag menar, om vi kan hitta Windows upgrade för 500 lapp kanske, 600 spänn istället för de här 1200 som den billigaste versionen kostade för Windows 7 tror jag. Så då tror jag att genomslagskraften kommer bli ännu högre. Och alltså klart Microsoft tjänar mycket pengar på Windows, men det är ju egentligen Office som är deras stora inkomsthäst, får vi kalla det för. Och hur man, ja, gör man Windows billigare så gör man fler installationer av Office möjliga och fler som kommer att köpa Office-licenser. Så att jag hoppas på att prismodellen kommer att sjunka lite också för 8. Den som lever får se.
Yes.
Move on, säger Huvud Martin, som är lite on fire då kan jag tycka. Kassako heter det, tack så mycket. Inte inkomsthäst. Kassako. Vi går vidare till mitt näst sista ämne den här veckan som är lite gaming-relaterat. Det är alltså ett rykte som, ja, det är 7 år sedan lite drygt som Microsoft släppte Xbox 360. Det är så länge sedan, Jesper. 7 år sedan.
Tiden går fort, du.
För 360, har jag skrivit fel? Nej.
Det är 7 år sedan, 2005.
God fucking damn! Hur många år levde Xboxen egentligen? 20 minuter?
Ja, det var inte längre. Det var så vansinnigt dyr i början. Kan det ha varit 4 år?
Pff, så hoppas jag nog. Ja, i alla fall, cykeln, det är hög tid att få en ny version av Xbox ut till det vilda, tycker man. Och även Sony ska också nämna här, sägs arbeta väldigt hårt med sin PlayStation 4 som är ett arbetsnamn. Och enligt spelbloggen VG247 så är Sony övertygad om att de kommer att hinna före Microsoft ut med en ny spelkonsol den här gången. Det kan nog vara väldigt viktigt att vara först ut, i synnerhet då mellan Sony och Microsoft, att PlayStation 4 kommer före Xbox 720 eller vad det nu kommer att heta, eller vice versa då, beroende på vem man håller på eller vilken familj man tillhör. Om de senaste ryktena stämmer så kommer både PlayStation 4 och Xbox 720 släppas innan julhandeln 2013, vilket betyder att om ungefär ett år så borde de vara presenterade för oss som slutkonsumenter. Enligt uppgifter från spelutvecklare så kommer Xbox 720, och man kan också nämna det att spelutvecklare, premium spelutvecklare får vi alla kalla dem för, har förmodligen redan fått alla specs klara för sig, tänk EA och sånt där, som innebär att planera nästa Mass Effect-spel, fall trean ska vara slutet, så kanske det kommer Mass Effect Revelations eller vad det nu kan vara. Och då vet vad de arbetar med. Och ryktena säger att det kommer vara en PowerPC-processor från IBM som innehåller, håll i hatten, 16 processorkärnor. Varken Sony eller Microsoft har släppt några officiella detaljer som också nämnas i det här avseendet. Båda företagen har dock officiellt uppgett då att de inte kommer att diskutera hårdvara på årets spelmässa E3 i, tror det är Las Vegas, i juni i år då. Så att först och främst nästa år ska vi egentligen räkna med det. Lite Nintendo-blänkar där också. Nintendo kommer förmodligen hinna före både Microsoft och Sony med sitt nya Wii U som sägs släppas i slutet av 2012. Även där tror jag hårdvarudetaljer är sketchy. Jag tror till och med att namnet eventuellt kommer ändras, läste jag någonstans, Jeppe. Har du hört någonting om det eller? På
nej,
Wii U?
Det är inget jag känner till faktiskt.
All right. All right. Men vi får se. Och den borde väl dyka upp nu under slutet av 2012. Garanterat innan julhandeln, annars så gör Nintendo en riktigt stor miss, kan jag tycka. Så det blir egentligen history repeats att Nintendo Wii kommer ut. Nej, Nintendo Wii kommer ut efter 360 och PlayStation 3, va?
Oh, man glömmer så lätt hur det var där. Men jag tror att Xboxen först, sen Wii korta på. Mm. I extremt begränsad upplaga. Jag tror de krängde ut dem där så fort de bara kunde tillverka dem. För det var ju skitsvårt att få tag i henne i början. Och Sony är ju hopplöst sist. Jag vet inte, jag tror inte Sony är före Microsoft den här gången heller. Med tanke på vilket tempo de brukar ha med saker. Till exempel Gran Turismo är ett bra exempel på hur långsamt något snabbt kan gå.
Den utannonserades 2004. Och släpptes, anvidades 2005 på E3. Och släpptes 2005 då, helt enkelt. 2006, november. Så 2006. Men då var det nog Fabian före 360 nu.
Presenterades, ja, men släpptes. Ja, det är sant. Samma.
Men det var ju, ni minns säkert, Slashat fanns ju inte på den tiden. Men det var mycket snack om det, att Nintendo satsade mer kanske på spelupplevelse än grafik och hårdvarukraft. Vinnaren ur det här loppet är också lite talibanmentalitet i viss mån, att man älskar Nintendo men hatar Microsoft eller sådär. Men jag kan väl tycka att både 360 och PlayStation 3 har nog klarat sig bättre i det långa loppet kanske än Nintendo Wii. Och då äger jag alla tre. Eller jag äger ingen PlayStation 3, jag tänker efter. Jag äger ett Xbox 360 och ett Nintendo Wii. Vidare, Jesper!
Ja, då har jag ett ämne kvar och det är en liten snabbis bara. Jag tänkte jag skulle ventilera. Det handlar om den legendariska produkt- och inredningsdesignern Philip Stark, tidigare nära vän till Steve Jobs, som gjorde det man inte fick göra. Han berättade om ett revolutionerande projekt han jobbade på tillsammans med Apple, något som skulle presenteras senare i år. Och alla ni som vet det minst om Apple vet att man går inte ut med den sortens information om den är sann. Och Apple var såklart, som normalt är ganska tysta, men de var snabbt på det hela i ett pressmeddelande och sa att nej, vi jobbar absolut inte med Stark i någonting, om någonting, överhuvudtaget. Men det är ändå spekulerat på nätet, för man får väl anta att det är så Apple skulle svara, även om det var sant så att säga. Men om man då, ja, det snackas lite om det här nu är sant, vad handlar det om? Eller kan det vara en formuleringsfel, citeringsproblem? Vad han egentligen jobbar med? Och det kan vara så att han har jobbat med någonting åt Steve Jobs snarare än åt Apple. Och någonting som nämndes i Walter Isaacsons bok är just hans pågående båtbygge. Och Philip Stark har tidigare designat båtar, så det är inte helt omöjligt att han kanske är inblandad där. Det har även snackats om möjligheten att Philip Stark är inblandad i den här byggnaden som Apple ska slå upp i Cupertino, den stora runda UFO-byggnaden. Alternativt om man ska designa någon ny sorts Apple Store, men ingen som vet just nu. Vi får helt enkelt se vad han hittar på, men det är lite klantigt att gå ut och säga sånt. Jobbar man med Apple så vet man att man håller tyst.
Ja, definitivt. Jag menar, dels är det ett privilegium för många designers och så att få arbeta med Apple, men jag kan tänka mig att inkomsten från Apple är inga låga löner eller konsultarvoden som går ut från Apple. Så att det här låter ju lite hopp jämfota i galleriet. Nej, i klaveret heter det, inte galleriet.
Sen skulle Apple aldrig någonsin gå ut med att någon annan har designat en produkt. De har säkert mängder av designers på företaget, men det är ändå Ive som på något sätt är mannen bakom allting. Sen har han väl massa folk som jobbar under sig. Att de skulle ta in någon annan som designar Apple-produkter känns lite långsökt med tanke på hur bra det går för Apple med deras egna designer just nu.
Yes. Mitt sista ämne är ganska kort, det är koncist, och det är att Amazon växer med drygt 1 miljard objekt per dag. Vad betyder den här headlinen? Jo, det är nämligen som så här att i slutet av första kvartalet i år så fanns det totalt 905 miljarder objekt i Amazons S3-molnlagringstjänst. S3 är lite som Dropbox. Att fast oftast då för webbtjänster att du kan lägga filer och så upp hos Amazon. Totalt alltså 905 miljarder objekt. Storlek unknown, men 905 objekt totalt. Och i ett blogginlägg på Amazons officiella blogg då har antalet ökat från 262 miljarder objekt i 2010 till 762 miljarder i 2011. Lite lätt huvudräkning där, så ökar antalet objekt med drygt 1 miljard nya filer, kan man säga. Det är fel att säga filer, men vi säger objekt, men typ tänk filer. 1 miljard nya filer per dag på Amazon S3. Molnlagringstjänsterna är onekligen på god framåt. Sen vill jag minnas att Amazon skulle pricecutta, alltså sänka sina priser på deras molnlagringstjänster. Jag kommer inte ihåg exakt prismodell. Men den som är lite tech, vi kan ju bygga sin egen Google Drive eller sin egen Dropbox genom att använda S3 som backend för detta. Det får ni googla på egen hand, för att nu är det dags för mig och Jesper att börja avrunda showen. Vi ska komma på ett företagsnamn, ska vi inte komma på, men ett shownamn bland annat. Och vi ska påpeka och påminna och uppmana er allihopa att komma till Retrospelsmässan 28 april, det vill säga drygt 1,5 vecka blir det, va? Ja, drygt.
Ja, just det.
När vi spelar in den här showen. Lördagen är det. Mässan öppnar tidigt på morgonen. Gå dit. Det finns också mycket handel där. Jag tror inte vi har nämnt det. Men att säg att du spelade Secrets of Mana till Super Nintendo när du var en liten pojke eller flicka. Och vill så gärna för känslans skull ha en kopia på det spelet stående i hyllan hemma, då är det inte helt oävet då att det säljs kopior av det spelet eller något andra spel just på mässan. Du kan säkert komma över också ett Super Nintendo, ett Nintendo ganska billigt där. Jag tror att det var ett Nintendo 8-bitars med ett par spel för någon tusenlapp. Var det så förra året?
Ja, det var inte för dyrt i alla fall, vill jag minnas.
Mm. Så att, mycket mer. Man kan till och med köpa en Super Nintendo bazooka förra året på mässan. Så
att, Scope.
Scope heter det, tack så mycket. Alltså, är ni intresserade av det här? Vill ni uppleva barnet i er ännu en gång? Det finns en rolig också trailer som de har gjort på retrospelsmässan.se.
Oerhört ambitiös är den.
Snygg som Fabian, med tanke på jag vet inte hur mycket budget de hade, men det handlar ju inte om stora budgetar. Jag tycker den är riktigt bra gjord faktiskt.
Mm. Den bör man kika in.
Yes. Och som vi sa också, 15.00 sitter hela Slashat-familjen och dricker öl på restaurang Sorrento rätt över gatan. Vi har bokat bord nere i källaren. Jag tror det finns plats för 20, 25, kanske 30 pers där nere. Så att det finns gott om plats. Ta med dig och en kompis och snacka en lite nörderi med oss efter Retrospelsmässan. Nu, Jeppe, kan du berätta om att vi finns över hela internet?
Nej, det gör vi inte. Vi finns på ett enda ställe, och det är slashat.se/social, och därifrån, genom den nya tekniken hyperlänkar, kan man ta sig vidare till alla plattformar vi finns på. Twitter, bloggar, Facebook, gud vet allt. Och forum.slashat.se är ju vårt diskussionsforum. Och så vet ni om att vi jagar ju alltid idéer på saker att hitta på, priset till tävlingar och sånt, och vill man då bidra med slant för att man tycker att vi gör ett hyfsat jobb, så finns möjligheter till det, både engångssummor eller en sorts återkommande betalning. Småbelopp på slashat.se/donera om ni känner er givmilda så här innan sommaren.
Yes, och det är såklart helt frivilligt att donera, med det är en donation. Som vi nämnde i showen så är vi alltså inte vinstdrivande. Det är att liksom vi tar inte ut några löner för att göra showen. Vi gör det för att vi tycker det är fantastiskt roligt. Och då är det bra att ha lite kapital för att finansiera saker och ting. Framförallt resor och annat, och utrustning. Våra mickar vi använder har vi kunnat köpa tack vare er. Det tog 1,5 år att betala av micken, Jeppe. Eller mickarna.
Men det var det värt.
Det var det värt. Titta vad vi låter bra. Mm. Så är det hög tid att tacka bak och buga avsnitt 161 in the can. Som Leon Rapport skulle ha sagt. Vi, Tom och Jesper, säger ingenting, utan bara säger hej då.
Ha det bra.
Hej!